Kapitel 9. Planer.
Du lät alltså föra dessa illuminatörer till Amador. Många skulle ha hajat till om de fått höra Pedro Nile tilltala dem med så kylig ton. Men inte den man som stod på den gyllene sol som var inlagd i golvet framför Niles höga stol. Han utstrålade tillförsikt och duglighet. Nile fortsatte. Det finns ett skäl till att jag har posterat ut 2000 söner längs gränsen till Terrabon och Myrna. Terrabon är satt i karantän. Om jag fick som jag ville skulle inte så mycket som en sparv få korsa gränsen. Och Myrna var själva sinnebilden av hur en officer i ljusets söner skulle vara. Reslig och respektingivande, med järv, orädd uppsyn, bestämd haka och vita stråk vid tinningarna. Hans mörka ögon såg ut att utan minsta tvekan eller förfäran kunna överskåda det mest våldsamma slagfält, vilket de mycket riktigt också hade gjort. Just nu tycktes de uttrycka största eftertanke. Han bar den korta vapenrock som tillkom en generalkapten av ljusets smorde, och den klädde honom. Högste generalkommandant. De önskar upprätta ett högkvarter här. Till och med hans röst, djup och melodisk, passade in i bilden. Illuminatörer färdas överallt. Det vore inte svårt att smyga in agenter bland dem. Agenter som skulle hälsas välkomna till alla städer, alla herrgårdar, alla palats. Abdel och Myrna antogs inneha en relativt låg befattning inom de invigdas råd. I själva verket var han ljusets söners spionchef, om man nu uttryckte saken så. Tänk er själv. Vad Nile tänkte var att medlemmarna av Illuminatorsgillet var taraboneser till sista man och kvinna. Och att Terrabon var smittat med ett kaos och ett vansinne som han inte ville släppa in i Amadeusia. Även om det inte gick att etsa bort denna smitta ännu, så kunde han åtminstone isolera den. De får samma behandling som alla andra som smiter över gränsen. Och Myrna, sätt dem under bevakning. Tillåt dem inte att tala med någon och eskortera dem ut ur Amadeusia utan dröjsmål. Om jag får insistera, högste generalkommandant, så väger deras användbarhet mer än väl upp det lilla skvaller de kan tänkas sprida. De håller sig för sig själva. Och bortsett från deras användning som agenter, skulle deras högkvarter på ett icke föraktligt vis bidra till Amadors anseende. Det skulle bli deras enda högkvarter nu. Det i Carhain har de övergivit. Och säkerligen även det i Tanchico vid det här laget. Anseende. Nile gned sig runt vänster öga för att stävja en ofrivillig blinkning. Det tjänade ingenting till att bli arg på Myrna. Men det var ansträngande att hålla vreden tillbaka. Morgonvärmen fick hans humör att koka som över en stadig eld. Helt riktigt, Myrna. De håller sig för sig själva. De lever för sig själva, reser för sig själva och pratar knappt med någon annan. Har du tänkt dig att dina agenter ska gifta sig med illuminatörer? De gifter sig sällan utanför sitt gille och enda sättet att bli illuminatör är att födas till det. Jag är övertygad om att det ska gå att ordna. Ingenting förmådde rubba denna fasad av tillförsikt och duglighet. Det blir som jag säger, Myrna. Mannen öppnade faktiskt munnen igen, men Nile föregrep honom irriterat. Som jag säger, Myrna. Jag vill inte höra mer om saken. Berätta nu vad du har för upplysningar till mig idag. Användbara upplysningar. Det är din uppgift. Inte att skaffa fram fyrverkerier åt Aelron. Myrna tvekade och ville uppenbarligen framlägga ännu en anhållan om sina kära illuminatörer. Men till sist förkunnade han. Rapporterna om draksvurna i Altera tycks vara mer än bara rykten och kanske även i Morandi. Hemsökelsen är av ringa storlek men den kommer att växa. Ett starkt utfall nu skulle kunna ta hand om både dem och Eishedena i Shaler där på en... Är det du som bestämmer ljusets söners strategier nu? Samla information och ge den till mig. Vad har du mer åt mig? Mannens reaktion på att bli avbruten var en kort undergiven bugning. Och Myrna var mycket skicklig på att bibehålla sitt lugn. Det var kanske det han gjorde bäst. Jag har goda nyheter. Martin Stepaneus är villig att sluta sig till er. Han är tveksam till att tillkännage det offentligt, men enligt mina utsända i Ilian kommer han snart att göra det. De rapporterar att han är ivrig. Det skulle vara en anmärkningsvärt god nyhet, sa Nile torrt. Onekligen anmärkningsvärd. Bland de baner som kantade rummets takfriser hängde Martin Stepanios 3 silverna leoparder mot svart grund bredvid Ilians guldfransade konungastandar. 9 bin broderade med guldtråd på grönt siden. Ilians kung hade till sist dragit det längsta strået under oroligheterna. Åtminstone så långt att han kunnat få till stånd ett fördrag som fastlag gränsen mellan Amardasia och Altera där den löpt från början. Men Nile betvivlade att mannen någonsin skulle glömma att han trots fördelar både vad gällde antal och terräng likväl hade blivit besegrad och tagen till fånga vid Soramain. Om inte Ilians stridsbröder hade hållit fältet så att resten av Ilians här kunnat undkomma Niles fälla skulle Altera ha varit en vassallstat under ljusets söner idag. Förmodligen i sällskap med Marandi och kanske till och med Ilian. Än värre. Martin Stepanios hade en av häxorna från Tarvalon som rådgiverska, även om han dolde detta. Nile hade skickat sina sändebud till honom för att han inte vågade lämna någon väg oprövad. Men att Martin Stepanios villigt anslöt sig till honom skulle sannligen vara anmärkningsvärt. Fortsätt. Och kortfattat. Jag har mycket att göra idag och jag kan läsa dina skriftliga rapporter senare. Trots dessa instruktioner var det en lång redogörelse som Omerna förmedlade med sin klangfulla, självsäkra röst. Althors kontroll över Andor sträckte sig inte långt utanför själva Caimlin. Hans blixtattack hade uppenbarligen avstannat till sist, vilket Omerna nogsamt påpekade att han hade förutsagt. Det fanns föga hopp om att gränslanden skulle alliera sig med ljusets söner mot draken återfödd inom överskådlig framtid. Furstar i Shaenar, Arafel och Kandor drog fördel av lugnet i stora fördärv och tog tillfället i akt att göra uppror. Och drottningen av Saldri hade dragit sig tillbaka till ett landgods, enligt Omerna av rädsla för samma sak. Hans agenter var emellertid i aktion och gränslandens regenter skulle förmås att foga sig så snart dessa futtiga resningar hade slagits ned. Å andra sidan var härskarna över Marandi, Altera och Gelden redo att rätta sig in i ledet, även om de för stunden gjorde sken av att vara tveksamma för att lugna häxorna från Tarvalon. Aliandre av Gelden visste att hon satt osäkert på sin tron och att hon behövde sönernas hjälp för att inte störta ned från den lika abrupt som sin föregångare. Medan både Tylin av Altera och Rodran av Marandi hoppades att med sönernas tyngd bakom sig äntligen bli mer än rena galjonsfigurer. Och Märna såg det uppenbarligen som om dessa länder redan vilade säkert i Niles rockficka. Inom Amardasias gränser var bilden ännu ljusare enligt Omerna. Rekryter flockades under sönernas baner i större antal än på många år. Strängt taget var det inte Omernas angelägenhet, men han kryddade alltid sina rapporter med alla goda nyheter han kunde hitta. Landet skulle inte behöva bekymras av profeten länge till. För närvarande kivades hans anhang om plundringsbytet från byar och herresäten i norr och kunde mycket väl fly tillbaka till Gelden vid nästa framstöt från Aelrons soldater. Det var ont om plats i fängelserna eftersom mörkvänner och spioner för Tarvallon blev arresterade fortare än man hann hänga dem. Sökandet efter häxor från Tarvallon hade hittills bara resulterat i att man hittat två. Men över 100 kvinnor hade blivit förhörda, vilket var ett mått på patrullernas nit. Och man stötte på allt färre flyktingar från Tarabon, ett bevis på att karantänen blev allt mer effektiv. De som greps blev tillbakafösta in i Tarabon så fort man hann föra dem till gränsen. Det sista skyndade han förbi, vilket var föga förvånande med tanke på hans dumheter med illuminatörerna. Nile lyssnade bara precis så mycket att han visste var han skulle nicka. Och Merna hade varit en tämligen god befälhavare i fält, så länge någon sa åt honom vad han skulle göra. Men i hans nuvarande position var hans trosvissa dumhet påfrestande. Han hade rapporterat att Morgase var död, att hennes lik hade blivit sett och identifierat. Ända fram till den dag då Nile hade ställt honom ansikte mot ansikte med henne. Han hade skrattat föraktfullt åt ryktena om att Tears klippa hade fallit och förnekade fortfarande att världens mäktigaste borg skulle ha kunnat intas av någon yttre kraft. Det hade skett genom förräderi, envisades han. Någon storfurste som hade förrått klippan till Althor och Tarvallon. Han framhärdade i att katastrofen vid Farm och oroligheterna i Tarabon och Arad Doman frambringats av Arthur Hökvinges här som kommit tillbaka över Arith-havet. Han var övertygad om att Joanne Sange inte alls hade blivit avsatt, att Althor var galen och döende, att Tarvallon hade mördat kung Galdrian för att med avsikt sätta igång inbördeskriget i Carhaine. Och att dessa tre fakta på något sätt hängde ihop med de befängda ryktena, alltid från någon lagom avlägsen plats, om folk som plötsligt fattade eld eller mardrömsvarelser som uppenbarade sig ur tomma luften och slaktade hela byar. Hur det hängde ihop var han inte riktigt klar över. Men han var i färd med att koka ihop en storslagen teori som han lovade att kunna delge Nile vilken dag som helst. En teori som skulle avslöja alla häxornas ränker och överlämna Tarvallon i Niles makt. Sådan var Omerna. Antingen uppfann han fördolda orsaker till vad som skedde, eller så letade han skvaller ute på gatorna och svalde det med hull och hår. Han tillbringade en stor del av sin tid med att lyssna på skvaller, i herresätena och på gatan. Inte nog med att han sett stricka tillsammans med hornsökare. Dessutom var det en illa dold hemlighet att han hade lagt ut enorma summor på att köpa inte mindre än 3 stycken föregivna Valeres horn. Varje gång hade han tagit med sig instrumenten ut på landet och tutat i flera dagar, tills till och med han var tvungen att erkänna att inga döda sagohjältar kom ridande upp ur sina gravar. Trots det skulle dessa misslyckanden förmodligen inte hindra honom från att köpa fler i en mörk gränd eller ett avskilt rum på någon krog. Det hela kunde sammanfattas sålunda. En spionchef borde egentligen tvivla till och med på sin egen spegelbild, medan Omerna trodde på precis vad som helst. Till sist sinade mannens ordflöde och Nile sa: "Jag ska ägna er rapport tillbörlig eftertanke, Omerna. Du har gjort ett gott arbete." Omerna kromade sig som en tupp och slätade till sin vapenrock. "Lämna mig nu. På vägen ut kan du skicka in Balver. Jag har några brev att diktera." "Naturligtvis, högste generalkommandant." "Ah!" Mitt i sin bugning rynkade Omerna pannan och började plocka i fickan på den vita underrocken. Han drog fram en liten bencylinder som han räckte till Nile. "Den här kom till duvslaget i morse." Längs cylindern gick 3 röda streck, vilket betydde att den skulle överlämnas direkt till Nile utan att vaxsigillen bröts. Och mannen hade nästan glömt den. Omerna väntade, utan tvivel i hopp om att få någon aning om vad cylindern innehöll. Men Nile visade honom mot dörren med en gest. Glöm inte Balver. Om det nu finns en möjlighet att Martin Stepanios ansluter sig till mig, måste jag skriva och se om jag kan föra honom lite närmare rätt beslut. Och Märna hade inget annat val än att buga på nytt och gå. När dörren stängdes bakom honom hade Nile fortfarande bara fingret på cylindern. Dessa sällsynta specialmeddelanden innehöll sällan goda nyheter. Han reste sig långsamt. På senaste tiden hade åldern ibland gjort sig påmind i hans leder. Fyllde en osmyckad silverbägare med vinbål, men lämnade den sedan på bordet och slog upp en linnefodrad skinnmapp. I den fanns ett ensamt, tjockt pappersark, skrynkligt och delvis sönderrivet. Det var en bild gjord med färgkriter av en gatukonstnär och föreställde två män som kämpade bland molnen. En med ett ansikte av eld och den andra med mörkt, rödaktigt hår. Al Thor. Alla hans planer för att hindra den falske draken hade slagit fel. Allt hans hopp om att sinka mannens väg av erövringar och avleda hans uppmärksamhet hade grusats. Hade han väntat för länge, låtit Al Thor hinna bli allt för mäktig? I så fall fanns det bara ett sätt att snabbt ta hand om honom. Kniven i mörkret, pilen från ett hustak. Hur länge vågade han vänta? Vågade han ta risken att inte vänta? För stor hast kunde leda till katastrof, lika gärna som för långt dröjsmål. Ni skickade efter mig, Ersnod. Nile såg på mannen som hade kommit in i rummet så tyst. Balwer såg knappast ut att kunna röra sig utan att röja sin närvaro med ett torrt frasande. Allting hos honom var magert och avtärt. Hans bruna rock hängde från ett par knotiga axlar och benen såg ut att kunna knäckas till och med under den ringa vikten av hans uttorkade lekamen. Han rörde sig ryckigt som en fågel. Tror du att Valerius Horn kommer att kalla tillbaka hjältar från graven för att frälsa oss, Balver? Kanske, Ersnod, sa Balver och la händerna om varandra i en beställsam gest. Kanske inte. Själv skulle jag nog inte räkna med det. Nile nickade. Och tror du att Martin Stepanios kommer att alliera sig med mig? Återigen kanske. Han kommer inte att vilja sluta som död eller som en marionett. Hans främsta och enda intresse är att behålla Eliens lagerkrona. Och den armé som samlas i Tyr torde göra honom nervös i det avseendet. Balver log ett tunt leende. Han har talat öppet om att godta det erbjudande Ersnod har gett honom. Men å andra sidan har det just kommit till min kännedom att han har meddelat sig med Vita tornet. Tydligen har han gått med på någonting, även om jag fortfarande inte vet vad. Det var allmänt känt att Abdel Omerna var spionchef för Ljusets söner. En sån befattning borde givetvis vara hemlig, men stallpojkar och tiggare pekade ut honom på gatan. Om än försiktigare för att inte den farligaste mannen i Amardasia skulle lägga märke till det. Sanningen var att den enfaldige Omerna bara var en lockfågel. En narr som inte själv visste att han bara var en mask bakom vilken den verkliga spionmästaren i ljusets borg dolde sig. Seban Balwer. Niles torre förnumstige lille sekreterare med sin ogillande uppsyn. Någonting som ingen någonsin skulle misstänka eller tro på ens om han sa det till dem. Medan Omerna trodde på vad som helst trodde Balver inte på någonting. Kanske inte ens på mörkvänner eller den svarte själv. Om Balver trodde på någonting så var det att kika över axlarna på folk. Lyssna på vad de viskade om. Gräva fram deras hemligheter. Han skulle för all del ha tjänat vilken herre som helst, lika väl som han tjänade Nile. Men det var endast till det bästa. Det Balver fick veta färgades aldrig av sånt han visste var sant eller ville skulle vara det. Med sin misstro för allting lyckades han alltid dra fram sanningen. Inte mer än jag väntade mig av William Belver. Men till och med han kan bli förd in på det rätta spåret. Det måste han. Det kunde inte vara för sent. Finns det några färska underrättelser från gränslanden? Inte ännu, er snod. Men Davran Bashir i Camlin, med en styrka på 30 000 man lätt kavalleri, hävdar mina källor. Men jag tror inte att det är mer än hälften. Han skulle inte låta Shaldir stå allt för försvagat, hur lugnt stora fördärven må vara, än som Trenobia befallde honom. Nile grymtade, och det darrade till i hans vänstra ögonvrå. Han fingrade på teckningen i mappen. Den ansågs ge en god avbildning av Althor. Bashir i Camlin. Det vore ett gott skäl för Trenobia att vistas på landsbygden, gömd för hans sändebud. Det fanns inga goda nyheter från gränslanden, vad en Omerna trodde om saken. De mindre uppror som Omerna hade rapporterat om var för all del små, men inte uppror på det sätt som han trodde. Längs hela gränsen mot stora fördärv tvistade man om huruvida Althor var ännu en falsk drake eller den sanne draken återfödd. Gränslandsbor var som de var, och ibland flammade debatterna upp i småskaliga bataljer. Stridigheten hade börjat i Shainar ungefär samtidigt som Tears klippa hade fallit, vilket bekräftade häxornas inblandning, om nu det behövdes. Var någonstans det hela skulle sluta var enligt Balver fortfarande oklart. Att Althor fortfarande begränsade sig till Camlin var en av de saker där Omerna hade rätt. Men varför, när han hade Bashir, Ailkrigarna och häxorna? Det hade inte ens Balver kunnat besvara. Vilket skälet än var, så ljuset var det prisat för det. Profetens lödder hade visserligen bestämt sig för att stanna och plundra i norra Amardasia. Men de befäste sina positioner där, dödade eller skrämde iväg alla som inte gick med på att svära sin trohet till drakens profet. Aelrons soldater hade slutat retirera endast därför att den fördömda profeten hade slutat rycka fram. Aliandre och de andra som enligt Omernas åsikt säkerligen skulle sluta sig till Nile var i själva verket tveksamma och uppehöll hans sändebud med genomskinliga ursäkter och dröjsmål. Han misstänkte att de visste lika lite som han åt vilket håll de skulle gå. Ytligt sett föreföll allting gå Althor väl i händer för tillfället, bortsett från vad det nu var som höll honom kvar i Camlin. Men Nile hade alltid varit som farligast när han var i underläge och hade ryggen mot väggen. Om man skulle tro på ryktena gjorde Carradine bra ifrån sig i Altara och Morandi, även om det inte gick lika snabbt som Nile skulle ha önskat. Tiden var en lika viktig fiende som Althor eller tornet. Likväl borde det räcka, även om det bara var i ryktena som Carradine gjorde bra ifrån sig. Det var kanske dags att låta de draksvurna utsträcka sin verksamhet in i Andor, kanske även Ilien. Men om hären som samlades i Tyr inte räckte för att visa Martin Stepanios vägen, skulle det knappast göra någon skillnad med några plundrade byar och bondgårdar. Storleken hos denna här fyllde Nile med fasa, om den så bara var hälften eller fjärdedelen så stor som Balver rapporterade, fyllde den honom likväl med skräck. Inte sedan Arthur Hökvinges dagar hade man skådat någonting liknande. Snarare än att göra män tillräckligt rädda för att ansluta sig till Nile kunde en sån här skrämma dem att sluta upp under drakbaneret. Om han kunnat få ett år, eller bara ett halvår, så skulle det ha varit värt lika mycket som hela Althors här av dårar, brottslingar och ejlvildar. Likväl var allting förstås inte förlorat. Det var det aldrig, så länge man var i livet. Terrabon och Aradoman var lika oanvändbara för Althor och häxorna som de var för honom. Två gropar fulla med skorpioner. Endast en dåre skulle sticka ner handen där innan flera av skorpionerna hunnit göra slut på varandra. Om Kjellre var förlorat, vilket han inte godvilligt tänkte gå med på, så vilade däremot Shainar, Arafel och Kandor fortfarande i vågskålen, och den kunde bringas att väga över, även om Martin Stepaneos ville rida på två hästar samtidigt. Det hade han alltid haft förkärlek för. Kunde det fortfarande gå att förmå honom att välja den rätta? Han skulle knuffa Altara och Marandi i rätt riktning, och Andor skulle förmås att överväga en allians, vare sig han bestämde sig för att de behövde känna på Carradines gissel eller ej. I Tyr hade Balwins agenter övertalat till Dosian och Estanda att sluta sig till Dalin och på så vis vänt ett trotsigt utspel till ett uppror, och Balwin var förvissad om att detsamma kunde göras i Carhain och Andor. Om en månad, på sin höjd två, skulle Eamon Valda komma tillbaka från Tyr Valon. Nile kunde ha klarat sig utan Valda, men nu skulle den stora huvudparten av sönernas styrkor vara koncentrerade till en och samma plats, redo att användas där de skulle göra bäst nytta. Ja, han hade fortfarande många kort på hand. Ingenting hade stabiliserats, men allting var på väg mot en sammansmältning. Det enda som behövdes var tid. Han insåg att han fortfarande höll bencylindern i sin hand, så han bröt vaxigillet med tumnageln och drog försiktigt ut det lilla hoprullade papper som dolde sig inuti. Balver sa ingenting, men hans läppar pressades åter samman. Den här gången var det inte i ett leende. Och Märna stod han ut med, väl vetande att mannen var en narr och nöjd med att själv förbli dold. Men han tyckte inte om att Nile tog emot rapporter utan att de passerade honom. Rapporter från män han inte kände. Pappersremsan var fullklottrad med spindeltunn skrift, avfattad i ett skiffer som få utom Nile själv kände till, och ingen i Amador. För honom var det lika lätt att läsa som hans egen handstil. Det avslutades med ett tecken som fick honom att blinka, liksom innehållet. Varadin var, eller hade varit, en av hans bästa personliga agenter. En matthandlare som hade tjänat honom väl under oroligheterna då han rest runt med sina varor i Altara, Marandi och Ilian. Med hjälp av det han tjänat där hade han skaffat sig en position som välbärgad köpman i Tanchico, där han regelbundet hade levererat fina mattor och viner till såväl kungens och panarkens palats som de flesta adelshus. Han hade alltid lämnat dessa platser med ögonen och öronen fulla. Nile hade trott att han sedan länge dött i det kaos som nu härskade i landet. Och det här var första gången på ett år som han hörde någonting från honom. Att döma av vad Varadin skrev skulle det ha varit bättre för honom att ha dött för ett år sedan. Meddelandet, avfattat med knyckig handstil av en man nära vansinnets gräns, utgjorde en vild osammanhängande historia om män som red på okända djur och flygande varelser. Om Aesir i koppel och om Hailin. Det sista var gamla språket och betydde förelöparna, men Varadin gjorde inga försök att förklara varför han var så skräckslagen för dem eller vilka de skulle vara. Uppenbarligen hade mannen fått järnfeber av att se sitt hemland upplösas runt honom. Nile skrynklade irriterat ihop pappret och kastade det åt sidan. Först måste jag lyssna på Omernas idiotier och nu detta. Vad mer har du att förtälja, Balver?
Bashir. Med Bashir som general för Althors styrkor kunde situationen bli riktigt obehaglig. Mannen hade gjort sig förtjänt av sitt rykte. Borde han råka ut för en dolk i en mörk korridor?
Balvers blick lämnade inte Niles ansikte. Men Nile visste att den lilla pappersremsan skulle hamna i mannens ägo om han inte brände den. Fyra saker som kan vara av intresse, Ersnåd. Först det minsta. Ryktena om möten mellan Ogirnas städringar är sanna. De ger uttryck för en viss brådska för att vara Ogir. Han sa naturligtvis inte vad som avhandlades på dessa möten. Att smussla in en människa i en av ogiernas stubbar var lika omöjligt som att få en ogier att arbeta som spion. Det vore lättare att få solen att gå upp mitt i natten. Dessutom finns det ovanligt många havsfolksskepp i hamnstäderna i söder. De tar inte upp last utan ligger bara still. Vad väntar de på? En kort stund spände Sparrows läppar som om de dragits ihop med trådar. Jag vet inte ännu, Ishnod. Sparrow tyckte aldrig om att behöva medge att det fanns några mänskliga hemligheter som han inte kunnat utröna. Att försöka få veta mer om Ethan Mears angelägenheter än vad som syntes på ytan var som att försöka få reda på hur Illuminatorsgillet tillverkade sina fyrverkerier, det vill säga ett fullständigt fåfängt företag. Ogierna hade åtminstone för vana att förr eller senare tillkännage de beslut som tagits under deras möten. Fortsätt. Det finns nyheter av medelstort intresse som är besynliga i snåd. Det finns pålitliga rapporter om att Althor syns i Camblin, i Tyr och i Carhain, ibland på samma dag. Pålitliga? Pålitliga dumheter. Häxorna har förmodligen två eller tre män som ser ut som Althor. Åtminstone tillräckligt mycket för att lura alla som inte känner honom. Det skulle förklara en hel del. Kanske, Ishnod. Mina informatörer är pålitliga. Nile slog igen lädermappen med en smäll så att Althors anlete inte längre syntes.